allihopa och välkomna till Amen, en podcast gjord av Alingsås kyrkor. Idag är det jag som är här, Elvira Thulin heter jag och jobbar i Stockslykekyrkan.
Och jag är Jonas Liljeblad och jobbar i Kristinekyrka.
Och jag heter Simon, jobbar också i Stockslykekyrkan.
Och vi jobbar ju alla med barn och ungdomar i dessa kyrkor och med konfirmander och sånt. Och idag, det här är vår första podd och vi ska börja med att prata lite om våra resor med Gud. Hur vi har blivit kristna och vad som har format våran tro helt enkelt.
Och först ut är Simon som ska få dela sin berättelse.
Yay! Dela berättelse, vad kul. Ska jag börja direkt eller vad tänker ni?
Mm. Ja. Det är bara att köra på.
Jo men absolut, det började långt, långt innan ni var födda. Oj, oj, oj. Nej. Jag skämtar bara. Men den tydliga starten var nog ändå konfirmationen för mig. För min del så var konfirmationen nästan avgörande faktiskt för att jag skulle hänga i kyrkorna eller inte. När jag var liten så släpade mamma och pappa med mig till barntimmarna. När jag var liten. Och det är lite kul faktiskt. Vi sitter exakt i den lokalen där jag gick barntimmar när jag var liten. Så jag har mycket minnen härifrån. Mm. Men sen på grundskolan så kände jag att jag blev lite mer tonåring, hormoner i kroppen sådär, och blev liksom emot det mesta och ifrågasatte i princip allt som gick att ifrågasätta. Och därmed kyrkan. Jag var rätt cool på den tiden, jag hade så här röda byxor och var lite så här punkare.
Hade du någon sorts barntro eller barnatro på den tiden, att du ändå trodde att det var någon? Eller har du något minne av att du tänkte på Gud någon gång på den tiden när du var i barntimmar till exempel? Eller att du...
Nej, det minns jag inte alls faktiskt. Jag tror jag var liksom hittvingad av mina föräldrar för att de tyckte att jag skulle vara här. Mm. Och för att, jag vet inte, det kanske var billigare än dagis eller sådär. För att mina föräldrar var inte speciellt heller kristna. Sådär. Jag är inte uppvuxen på ett kristet hem. De läste inte Bibeln för mig när jag var liten. Och vi bad inte när jag var liten eller sådär. Utan jag tror att jag tror det är rätt vanligt i Sverige att det är så idag faktiskt, att man inte är uppvuxen med en kristen bakgrund liksom. Men det finns vissa som har det, och men det hade inte jag. Men på gymnasiet då i alla fall så var jag punkare. Jag började lyssna på alla såna här coola band, NOFX och Green Day och Sex Pistols och sådär. Jag tyckte det var coolt liksom, ju hårdare ju bättre. Och då var jag väldigt, väldigt emot kyrkan. Jag hade väl inga bra argument varför jag inte gillade kyrkan. Men jag tyckte det var lite töntigt liksom sådär.
Nu sa du gymnasiet.
Så gymnasiet? Sorry bra. Jag menade högstadiet på grundskolan innan konfa. Sen så var det mina kompisar som skulle gå konfa. Och jag hade ju i princip bestämt mig för att inte konfa mig. Men de lyckades övertala mig på något konstigt sätt att jag skulle komma på någonting som kallas för kick-off som vi har än idag. Och då kom jag i kontakt med prästerna och sådär, och spontant som jag är så kände jag att varför inte? Men med ett projekt. Jag ska provocera de här prästerna så långt det bara går. Jag ska ställa alla de här frågorna som gör att de blir obekväma, och jag ska fråga om helvetet och allt möjligt sådär. Tills de inte har några bra svar, tänker jag. Men det var någonting som hände under konfan. Det kan jag liksom inte säga emot. Det började med det här projektet att gå emot kyrkan så mycket det gick. Till att jag liksom mjuknade och ändå kunde ta till mig budskapen och tyckte ändå det var någonting fint. Och jag hade en väldigt fin konfatid, även ifall var ganska många som hoppade av och sådär, min konfa. Så hade jag en väldigt bra konfirmationstid. I Svenska kyrkan är jag konfirmerad i.
Hur var din konfirmationsläsning? Var det veckoläsning eller var det...
Ja, precis. Veckoläsning i Kristinekyrka där du jobbar. Faktiskt Kristinegruppen. Den fanns på den tiden. Det finns väl i viss mån nu också. Men då var det liksom... På den tiden så gick man bara konfa. Det fanns liksom inga nischer, utan det var liksom, vart vill du konfa dig? Ja men centrum blir bra. Ja men vad bra. Välkommen hit. Det spelar ingen roll vart det går. Men det var väldigt kul tycker jag. Jag kände att man lärde sig bra saker. Men när jag blev kristen, som det handlar om. Det skedde nog långt efter. efter min konfirmation. Jag kan liksom inte riktigt säga ett specifikt ögonblick där jag liksom kände att här blev jag kristen. Det är många i frikyrkan som jag har pratat med som säger att när jag blev kristen, jag blev kristen när det här hände. Jag har ingen riktigt sån grej. Eventuellt konfan, eventuellt senare. Men det jag kände var att jag ville fortsätta hänga kvar i kyrkan och göra någonting. Och jag blev välkomnad här på ett helt annat sätt än vad jag hade blivit i andra sammanhang. Jag gick i fotboll och handboll och så, och där var man liksom inte tillräckligt bra. Eller i alla fall inte jag var inte tillräckligt bra, så då blev man inte välkomna. Men i kyrkan så var jag tillräckligt bra. Och det var så härligt bara. Så att det är spännande. Jag kan berätta lite hur jag hängde kvar. Jag började med att gå husbandet här. Att vi spelade musik tillsammans. Jag hade ett väldigt starkt musikintresse. Sen tyckte jag också det var väldigt spännande med ledarskap och i Svenska kyrkan. Och jag tror även i alla kyrkor så har man ett väldigt stort fokus på ideellt medarbetarskap. Kanske till och med ännu starkare i frikyrkliga sammanhang. Men jag vet inte. Så att jag var ungdomsledare väldigt länge. Och tyckte det var det bästa som fanns i hela världen. Och jag tror att jag tyckte det var så roligt att vara ledare som också fick mig in på tro. Och närma mig en gudstro på ett helt annat sätt. Det här är min story. Ni sitter helt så här förbluffade. Mållösa. Var det så vackert, min historia?
Wow.
Det är ändå mycket att ta in en hel berättelse och få reflektera över den. Man jämför ju också med sin egen berättelse och ser likheter och skillnader.
Mm. Om du tänker tillbaka några år, liksom, kanske när du gick gymnasiet och så, hur har din gudsbild förändrats? Eller så här, hur ser du på Gud nu som du inte såg då? Liksom?
Mm. Jag tycker den är lite svår sådär. Jag har väl aldrig någonsin haft den här gubben på molnet bilden eller att det ska vara någon specifik person som sitter på någon stor guldstol och bestämmer över oss. Sådär. Utan jag tror att när jag gick på gymnasiet så såg han det nog mer som en pappa eller mamma som liksom omfamnade mig och tog hand om mig. Jag kände att jag var ganska skör på gymnasiet så att jag behövde det på ett helt annat sätt. Jag var väldigt identitetssökande kan man lugnt säga. Jag provade väl det ena och det andra. Det mesta provade jag inom identitetsväg. Och då behövde jag någon som omfamnade mig på ett helt annat sätt än idag. Idag känner jag mig mycket mer trygg i mig själv. Så idag så tror jag inte riktigt att jag har den mamma-pappa-bilden lika stark. Givetvis så ser jag fortfarande det som en fader liksom, på något sätt. Men jag ser det nog lite mer som en förebild idag. Mm. Och Jesus är ju en av mina största förebilder. Och jag brukar tänka ganska ofta den här What would Jesus do? Som ni säkert känner till.
Mm.
Att, hur skulle Jesus gjort i den här sammanhang, i den här situationen? Och så tänker jag det, yes, så här hade han gjort. Och så kanske jag inte gör så ändå, så skäms jag jättemycket. Och ibland så gör jag det och så känner jag att men det här blev ändå väldigt bra. Så jag tror jag ser Gud som en väldigt stark förebild.
Mm.
Och en hjälp på det sättet. Och det kanske är liknande som med föräldrar också. När man är liten så kanske man behöver en förälder som omfamnar en på ett annat sätt. Som köper mat till en och lagar mat och sådär. Men idag så kanske man ser föräldrarna. Som 23-åring liksom, kanske man ser föräldrar mer som förebilder. Och tar tips istället för krav. Liksom. När man gick på gymnasiet så var det mer ta in disken. Gör det nu. Nu är det din disk då. Idag är det mer så här. Men Simon, ska du inte diska lite mer? Det är ju ett tips. Så där. Jag vet inte. Det skulle jag vilja säga om min gudsbild.
Du pratade ju förut att i kyrkan fick man känna sig bra när man inte var tillräckligt bra i handbollen eller fotbollen. Så.
Mm.
Och att det var det prestationslösa mötet som du ändå fastnade för. Kan du utveckla lite grann i det?
Mm, absolut. Jag tror att det är kyrkans styrka liksom, att vi kan välkomna människor utan att ha några krav på dem, att det är liksom en prestigelöst välkomnande och att vi får väldigt starka möten på det sättet, för man är så olika som människor. Det man har gemensamt är ju kanske en tro, en grundtro på antingen Gud eller på en gemensam, vad ska man säga, värdering liksom om livet, tror jag. Så att jag tror att det viktigaste med kyrkan, för min del i alla fall, har varit välkomnandet. Sådär. Jag vet inte hur ni känner med det, men jag tycker kyrkan är extremt viktigt på det. Och det tycker jag egentligen med alla kyrkor, att man blir väldigt välkomnande. Mm. Så att, men nu gick jag just konfa, det gick. Så att, då fastnar man där. Och det märkte jag så tydligt när jag var i Arvika också. När jag stack upp dit och gick folkhögskola där uppe. Då kände jag verkligen en saknad av kyrkan. Kyrkliga sammanhang. Det måste varit någon gång då, tänker jag, som jag verkligen kände att jag definierar mig som en kristen. Men då gick jag till kyrkan i Arvika och det var samma sak där. Där blev man liksom välkomnad. Välkommen. Sådär.
Jag tänker att det är en av våra största uppgifter. Att få vara en välkomnande kyrka. Mm. Det kan vi ju bara tänka själva, att om vi skulle ha en ovälkommen verksamhet, så känns det som att barn och unga, eller vuxna för den delen, inte skulle liksom känna att det här är en plats för dem. Mm. Mm. Och så är det ju med alla sammanhang. Man är ju inte kvar där man inte känner sig välkommen.
Nej, men precis.
Och det finns ju grupper som kan arbeta på det sättet, för att man vill vara en liten elitgrupp sådär liksom, som inte vill släppa in några fler, för att då blir det förändring, och förändring är farligt för vissa.
Mm. Precis. Men jag tror att det är det som kan distansera folk från kyrkan lite granna, också det du sa med elitgrupp. För att jag tror man är väldigt van vid att fotbollslag, de vill toppa sitt lag och man vill ha ett A-lag, och så har man B-lag för de som inte är lika bra sådär. Och dansgrupper, sådär, de vill ha liksom fina och bra dansare liksom, som kan stå längst fram på scenen, och de som inte riktigt hänger med på lektionen står längst bak. Och att man applicerar den bilden även på kyrkan, att de som tror mest eller vet mest om Bibeln, de får synas och de är vi stolta över. Men jag känner mig väldigt, väldigt övertygad om att det inte är så i kyrkan. Men att det kan vara fördom hos folk och som gör att tröskeln blir högre in till kyrkan. För att det kanske är en grundbild. Liksom. Mm. Eller känner ni att ni känner igen det också?
Jag kan tänka mig att ett sånt tankesätt skulle kunna finnas. Jag tycker ju själv att vi arbetar väldigt aktivt och bra med att sänka den där tröskeln och visa upp att vi inte mäter någon form av kunskap. Och att vi inte värderar den. Man är inte mer värd för att man kan citera första Korintherbrevet 13. Mm. Än någon som knappt har öppnat en bibel. Jag tänker att i kyrkan så ser vi ett annat värde. Vi ser ett grundläggande människovärde och ett värde i att vi är Guds avbilder. Och som Bibeln säger, inför Gud är vi alla lika. Mm. Det är någonting vi måste leva efter också.
Precis.
Som jag tycker att vi gör.
Mm. Och där tror jag vi alla har någonting att hämta. I kyrkan. Även om man kanske inte blir övertygad om en gudstro. Eller man kanske inte finner Jesus. Men det mötet tror jag att alla kan känna sig delaktig i. I kyrkan.
Låt oss sprida det evangeliet ut till alla.
Ja, men Gud, så bra.
Tack Simon för det du har berättat. Och att du har delat med dig om din historia.
Tack för att jag fick dela med mig.
Ja. Vi ska avsluta med ett bibelord. Vill du läsa det själv, Simon, eller ska...
Ja, det här framme på mobilen, så jag kan dra det. Och då hittade jag ett bibelord från Lukas evangeliet. Och då är det kapitel 10, vers 27, som jag tycker passar in väldigt bra. Och den går så här. Du ska älska Herren, din Gud, av hela ditt hjärta, och med hela din själ, och med hela din kraft, och hela ditt förstånd, och din nästa som dig själv.
Och till detta säger vi
Amen.